Ja, vi har en underbar atmosfär av både Gud och människor här i förmiddag. Jag tror ju faktiskt att det handlar om eftervärmen av våra böneveckor. Det värmen som kommer liksom ifrån det här rummet, lilla salen då vi samlades. Varje dag till bön och det bads hemma runt om i hela Göteborg. 3 veckor bad vi för församlingen, när vi bad för staden, när vi bad för världen. Starka veckor. För mig var det oerhört starkt. Och jag är så glad att vi kommer fortsätta bönen, onsdagsbönen i någon form framöver. Vi kommer komma tillbaka till det. Det är ju så, när vi ber så talar Gud till oss, eller hur? Det är ett av bönens liksom viktiga element, att vi ger inte bara ut vårt eget hjärta utan vi lyssnar. Och under böneperioden så var det några hälsningar, flera som kom med hälsningar som jag tror vi måste pröva om det faktiskt var Herrens tilltal till församlingen just nu. Det var flera samlingar där flera stycken tog fram församlingen och jämförde den, liksom använde den som fotbollsvärlden, som en metafor för församlingen. Att församlingen, kyrkan, är ett team. Vi är ett lag där alla spelare är viktiga. Och är det Herren som vill säga oss någonting, ja då ska vi ju ge det utrymme och lyssna till det och se om det är någonting som anden vill säga församlingen. Så jag tänkte ge lite tid till detta idag. Kommer ni ihåg sommaren 1994? Ja, några. Jag ska hjälpa dig på traven, va? Därför att det var ett stycke odödlig svensk sportshistoria. När Sverige spelade mot Rumänien, när det började klarna nu. Ja, lite grann. Lasse och jag, vi bodde i Stockholm och det var en sån här magisk sommar med de här sommarnätterna där man kan sitta uppe halva natten och ute för att det är så skönt, va? Så när Sverige skulle spela mot Rumänien då tog vi tvn ut på verandan och så såg vi matchen utomhus. Och det var ju en ödesmättad match. Jag kommer ihåg det alltså som om det var igår. För det hör till historien att vi var blivit gravida, vi skulle ha barn, det var väldigt tidigt. Och ni förstår att mitt i matchen mellan Rumänien och Sverige så sparkar det här lilla livet för första gången. Hoppas du förstår vad jag säger nu. Därför det var 10 juli 1994, mitt i matchen, så sparkar det här lilla kräket. Du förstår, det allra närmaste jag har varit fotboll någon gång. Jag ska inte säga mer om det, men så är det. Det var episkt. Och hela grannskapet där omkring i Sollentuna, du vet, hela grannskapet i hela Sverige satt upp genom natten. Och när vi satt där ute så kunde Lasse och jag höra liksom från den ena balkongdörren efter den andra sålet av kommentarer, sålet av tv och sålet av jubel. Därför hela Sverige stod stilla när kvartsfinalen gick över i straffläggningar. Kommer ni ihåg Thomas Ravelli? Ja. Han tog alltså, kommer ni ihåg hur många straffar han räddade? Nej, 7 straffar räddade han och tog oss till semifinalen. Vi vann 5-4 på straffar. Vi, säger jag. För jag var gul och blå. Jag var fullblodssvensk, va? Och när killarna kom hem från USA med bronset i fickan och liksom skulle åka in som kungar i Rålambshovparken som var fyllt till bredden med människor, då satt jag fjätt uppklättrad framför tvn igen på åskådarläktaren tillsammans med hela Sverige. Och så hörde vi, ni vet, Orup och Glenn Mark och Niklas Strömstedt sjunga. Kommer ni ihåg den sången? Ja, i varje hus, i varje lägenhet sitter det människor som vet att vi har allt att vinna. Till alla de som korsat Atlanten, kom igen, visat att det går. Världen tittar på när vi gräver guld i USA. Ja, det tar helt av. Det tar helt av. Det må bare sende meg hjem til Norge. Jeg håper ikke pappa ser på webben akkurat nå. For nå er jeg veldig mye mer svensk enn han orker. Altså. Jeg skal skjerpe meg. Men det var tider. Aldri har fotball vært bedre enn når hele Sverige satt på åskådarläktaren. 8 miljoner mennesker, någonting sånt der, og tittar på 11 spelare. Som springer och sliter och svettas. Vi är många som sitter på läktaren. Vi är många som sitter i soffan. Och vi vet hur man vinner matchen. Vi vet vem tränaren bör byta ut. Vi vet vad domaren bör göra. Vi vet vad sportkommentatorerna borde säga. 8 miljoner människor kan ju inte ha fel. Egentligen så tycker jag vi som sitter på läktaren är en undervärderad grupp i samhället, för vi är många och vi är kunniga. Jag kan ju inte mycket om fotboll och jag har fått sträng besked av Lasse att inte säga för mycket. För det kan bli fel, va? Metaforen kan gå liksom långt utåt vidderna. Va? Men jag har gått till Wikipedia och kollat lite. Och där står det så här då, att fotboll, är det några som spelar fotboll här? Inte sant. Spelar ni bara musik? Ni spelar fotboll, måste vara några som smygspelar i alla fall. Fotboll är en lagsport där lagen strävar efter att få bollen in i motståndarnas mål. Mm. Ja. Laget är en enhet bestående av samarbetande medlemmar. Och du vet, då är det ju nästan bibliskt. Det är nästan som man känner, man läser Romarbrevet här, va? Låt oss gå till Romarbrevet 12 nu och se vad Bibeln säger. För här är det väldigt bra synk. Romarbrevet 12, verserna 4 och 5. Står det så här. Ty liksom vi har en enda kropp, men många lemmar, alla med olika uppgifter, utgör vi, fast vi är många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Så lyder Herrens ord. Du är en lem som hör samman med en annan lem. Och vi är medlemmar i Kristi kropp. Det här är väldigt gammal svenska, förstår ju till och med jag. Hänger du med på vad det betyder? Alltså, du är en del av kroppen som hör organiskt samman med en annan del av kroppen och resten av kroppen som utgör Jesu Kristi kropp. Eller som Vicky säger, vi är ett lag bestående av samarbetande medlemmar. Och när Bibeln pratar om kyrka så pratar den alltså inte om organisation, hur vi ska organisera oss. Den pratar om en organism där alla har en plats, fortsätter Paulus vidare i texten. Va? Därför att vi har olika gåvor. Några har profetians gåva. Andra har barmhärtighetens gåva. Någon har givandets gåva. Några har undervisningens gåva. Några har tjänandets gåva. Vi har olika gåvor, ledarskapets gåva, och vi är till för varandra. Och tillsammans, bara tillsammans, utgör vi helheten och bilden av Gud och Kristi kropp. Och jag tänker att vara medlem, alltså att sitta ihop organiskt med någon annan och vara till för varandra, det är ett väldigt starkt budskap till ett individualistiskt samhälle, eller hur? Det är ju massa om det på poddar just nu. Det individualistiska samhället och individualism. Det är ju jag, mig och mitt. Men gemenskap, det är ju vi. Och den här kulturkartan som visar var Sverige befinner sig liksom i välfärdsligan, placerar Sverige längst ut och längst upp till höger som ett av världens allra mest individualistiska och sekulariserade samhällen. Och när Bibeln då pratar om att vara till för varandra, så handlar det om en gemenskap, ett vi, ett ömsesidigt oberoende. Men vi kan ju tänka att mognad är oberoende, eller hur? Barnen mognar, flyttar hemifrån. Men oberoende är ju egentligen i sin förlängning ett självberoende. Egentligen ganska ensamt. Så pratar Bibeln om ett ömsesidigt beroende. Jag ger till dig, du ger till mig. Vi är beroende av varandra och vi är beroende av Gud. Vi är alltså inte ett lag eller ett gäng, en flock med oberoende individualister. Men vi är människor som lever i ett ömsesidigt beroende av varandra och av Gud. Gud frälser oss som individ. Men så sätter han oss samman i ett sammanhang, i en familj, ett lag, ett team. Ja. Och i församling så betyder ju det då att vi är inte bara enskilda soldater, utan vi är en här, en armé. Vi är inte bara liksom olika musikanter eller instrumentalister, men vi är en orkester och vi spelar en symfoni tillsammans med olika instrument, med olika stämmor. Och vi är inte bara olika fotbollsspelare, utan vi är ett lag. Nästan värt ett amen alltså. Vi är ett team och vi ska skåra mål på motståndarens sida. Om du berättar för mig att du spelar fotboll, då kommer jag bara automatiskt fråga dig, ja, men vilket lag spelar du på då? Och så säger du, ja, jag spelar inte på något lag, men jag är fruktansvärt bra att trixa hemma på bakgården. Du ska se vad jag kan göra med högerfoten. Och säger jag, men du kanske kan bli världsmästare på att trixa med bollen, men du spelar ju inte fotboll, eller? Därför att fotboll, det är ju, vad sa Vicky, samarbetande medlemmar. Eller hur? Alltså spelare som är beroende av varandra, som gör varandra goda, som tränar tillsammans, som lägger en strategi tillsammans, som vinner tillsammans, förlorar tillsammans. Låt oss gå nu till Korintherbrevet, första Korintherbrevet kapitel 12. Verserna 12 och 13, och jag läser ur Svenska folkbibeln. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många, utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Alla har vi fått del av samma ande som är utgjuten över oss. Jag tycker det är nästan som om Bibeln pratar om Smyrna, Göteborg. Det är stort. Här sitter vi med så olika bakgrund, olika etniciteter, olika kulturer, olika språk, olika funktioner. Men så är den helige ande utgjuten över oss alla och fogar oss samman i kroppen som är Jesus Kristus. Och där Bibelns undervisning är så tydlig att vart än du sitter i lokalen för att prata bildligt språk så är du så viktig. Och lika viktig, den pekar inte på någon hierarki här, va? Så skönt. Och jag tror då att det Gud på något vis viskade in i böneperioden, la ned i några, i flera. Det var detta, samla laget. Samla spelarna. Det är många fler som måste komma på banan. Det är flera som måste kliva ner från åskådarläktaren. Och du vet, det kan finnas många förklaringar och orsaker till att man blir sittande på läktaren, på åskådarläktaren. Men varje spelare är viktig. Ingen kroppsdel, alltså ingen kroppsdel är oviktig. Så kan vi läsa vidare då i Korintherbrevet 12, första kor 12 från vers 14. För kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många. Om foten sa det, jag är inte hand så jag hör inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Om örat sa det, jag är inte öga, så jag hör inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en så som han ville. Och så vers 26. Om en kroppsdel lider, lider alla de andra delarna med den. Om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med den. Ni är alltså Kristi kropp. Och var för sig är ni delar av den. Att när jag står här nu då och ser på er, så ser jag en ovärdelig skara människor som spelar egentligen i första divisionen hela vägen. Här är det musiker och här är det tekniker. Här är det ekonomer. Här är det sådana som jobbar med fastighet. Som jobbar som värdar med städ, café, Smyrna, second hand. Här är sådana som jobbar med mission. Här är sådana som jobbar med barnarbete, ungdomsarbete, musik, teknik. Det är guld hela vägen. Så tänker jag, i en så stor församling som vi är, så skulle vi ändå vara många flera. Vi är flera. I en så stor stad som Göteborg så behöver vi många fler som kliver ner från åskådarläktaren och som kastar sig in på spelplanen. Därför att Gud kallar oss inte just nu att planera en byggnad med nya golv, nya väggar, nytt tak. Visst är det viktigt och det är riktigt. Men Gud kallar oss fram för något. Att bygga en kyrka som är en stark röst i samhället. Med ett starkt innehåll och med ett starkt kroppsspråk. Varför då? Jo, för att vi är Kristi kropp i världen. Och om inte vi reser oss upp som kropp, vem ska göra det? Så vi behöver samla hela laget. Unga, gamla, de som är färska i tron, de som varit med länge i tron. För så länge som någon enda fattas oss är kroppen inte hel. Jag tänker på de som kommit på avstånd. Kanske tror de att de inte platsar, att de inte är bra nog. Kanske kom livet emellan, va? Om en kroppsdel lider, så lider vi allihop. Tänk om vi ska vara observanta, närvarande. Vem saknar vi? Och inte kräva dem in, utan älska dem in i värmen. Älska dem in i centrum, i gemenskapen. För vi är inte hela utan att hela Smyrna är med. Och vi behöver alla i arbetet för Guds rike i vår stad. Så låt oss, kära medlemmar, kliva ner från läktaren. Vi är upplärda till detta, att liksom sitta och titta. De snälla statistikerna, de säger ju att vi tittar på våra skärmar alltså 3 timmar om dagen. Du får en uppdatering på din mobil, eller hur? Någon gång i veckan. Du har säkert fått det idag för övrigt. Det betyder alltså på 1 år så har du suttit 2 månader framför skärmar, va? Och om vi räknar då ett skärmliv så att säga mellan 15 och 75. Vet du då hur mycket tid du har använt av ditt liv framför skärmar? Om du gör make a wild guess. Du har suttit, vi har suttit 11 år. 11 år framför skärmar. Det gör någonting med oss. Det sätter sig i själen. Och det sätter sig i kroppen. Du vet, en kropp som inte är i rörelse förlorar sin muskelmassa, förlorar sin hållning, förlorar sin hälsa. Och om vi sitter då och 11 år framför skärmar och tittar, så skapar det någon form av förlamning som jag tror vi måste bryta i Jesu namn. Det skapar i oss en omedveten, fullständigt omedveten åskådarmentalitet och konsumtionsmentalitet som måste avslöjas och brytas i Jesu Kristi Nazarens namn. Så har du kroppen som är i rörelse. Den är sund, den är stark, den reser sig i Jesu namn och kraft. Och den förvandlar liv och samhälle. Och vi är Kristi kropp i världen. Vi spelar på Guds team. Och nu är det ju inte bara ett nytt år. Det är ett nytt decennium. Och vi går helt tydligt in i en ny säsong för Guds rike som församling i Göteborg. Det betyder att vi behöver alla spelare. Vi behöver alla försvarsspelare vi har. Alla mittfältare, alla anfallsspelare, alla målvakter, materialförvaltare. Vi behöver läkare, vi behöver sjukgymnaster, vi behöver tränare, vi behöver städare. Vi behöver allihop. Och jag tror det är det Gud la på någras hjärtan i böneperioden. Samla och hela. Hela Smyrna. Se till att hela församlingen är på banan. Se till att alla är med på laget, att ingen är diskvalificerad. Så spelar vi ju inte matchen nu om den coolaste gudstjänsten i stan eller den snyggaste kyrkan i stan. No way. Det är ett spel om människors frälsning. Vi ser evigheten som mål, va? Och det är en orolig tid. Människor både runt dig och runt mig, och det tyter igenom i massmedia hela tiden. Människor är genuint oroliga för framtiden. Just där har vi en stark röst. För vi sitter med en game changer. Vi kan komma med hopp för framtiden. Vi kommer med hopp och vi kommer med tro på framtiden. Tro om ett liv bortom döden. Tro på en ny värld, en ny himmel, en ny jord, en ny möjlighet. Det är en game changer. Därför kallar Gud oss ner från läktaren och ut på spelplanen. Jesus Kristus. Jesus Kristus. Jesus Kristus. Det sägs ibland att västerländsk kristenhet, det är som en fotbollsmatch där 22 människor är på spelplanen i desperat behov av vila, medan 22 000 sitter på läktaren i desperat behov av aktivitet. Guds rike byggs inte upp av åskådare. Det byggs av passionerade utövare. Så vet vi alla, både du och jag, som gått några mil, att det finns faser, det finns perioder i livet då vi faktiskt behöver vila. Man är trött av olika orsaker. Det är olika saker i livet som händer. Och man får en time out. Alltså. Det är helt okej. Okay. Man får ta time out och liksom bara luta sig till gemenskapen. Glädjas över och vara trygg på att man faktiskt är en del av gemenskapen. Även om man inte springer och svettas och sliter. Tänker jag också på alla vad heter det, supportrar. Supportrarna är ju fantastiska. Alltså. Åh, vad mycket roligt man kan säga om supportrar. De som hejar på laget i medgång och i motgång. De som reser sig upp liksom, både när det går bra och när det går dåligt och ropar kom igen! Kom igen! Stå på! Du klarar det! Vi går för guld! Och det spelar ingen roll hur många gånger man förlorar eller hur många gånger man börjar bort sig. Liksom, de byter aldrig lag. No way! Man är gul och blå in i döden. Liksom, va? Och jag ska inte dra bilden för långt. Men i mitt stilla sinne så tänker jag att de här supportrarna som alltid är med och bygger upp, det är förebedjarna, det är våra bönemänniskor som lyfter församlingen igen och igen inför Gud. Som lyfter verksamhet efter verksamhet, som lyfter ledare efter ledare och som bara bär oss alla med sina böner. Vad vore vi utan bönemänniskorna? Nu ska jag avsluta. Och teamet kan komma fram här. Vi ska ta en stund inför Gud i bön och lovsång. Och låta det verka i oss. Men här inne i det här rummet. Och i vår församling. I våra församlingsenheter. Det är så många fantastiska människor. Underbara gudagåvor, benådade och begåvade människor. Det är liksom första division. Ger så mycket år efter år, säsong efter säsong. Va? Så finns det också spelare på vårt lag som har diskvalificerat sig från spelet. Som tror att du inte är bra nog. Du är inte god nog. Du kanske tänker där du sitter på avbytarbänken att det är ett A-lag och det är ett B-lag. Det är A-kristna och det är B-kristna. Jag är inte andlig nog. Men du förstår att vi har inget A-B-lag. Vi opererar inte med de termerna. Du är med i matchen. Jag vet en som inte diskvalificerar dig utan som väntar på dig och som kallar dig och lockar dig ut på spelplanen och in i matchen med det som är just dig, va? Och det som du har. Och här finns spelare som pensionerat sig. Man går ju till och med tidigt i pension som fotbollsspelare. Och i svenska samhället går du av i pension när du är 65, 66, 67 års ålder. Det är lite olika. Men bara för att svenska samhället har den ordningen så pratar vi inte ens. Det ordet finns inte i Guds rike. Utan vi behöver dig som är över 65. Vi behöver din mognad. Vi behöver din livserfarenhet. Vi behöver dina kunskaper. Vi behöver din visdom. Vi behöver människor som gått några år. Både med Gud och med människor, va? För i Guds rike är man vare sig för gammal eller för ung. Och här finns spelare som dragit på sig sår, skador i kampen. Fått kanske förslitningsskador. Kanske är det just i den här gemenskapen du dragit på dig dina sår, va? För vi är människor och det sliter och drar i våra relationer ibland. Och du behöver vård. Du behöver tid att hämta dig. Du behöver rehabilitering. Känn kärleken från hela församlingen. Känn omsorgen. Känn tillhörigheten. Vet jag en som vill förbinda dina sår och som vill läka dig och hela dig och ge dig en ny start. Så finns det spelare också som tycker att det är ganska skönt, behagligt, va? Att sitta just på åskådarläktaren och titta. Det är inte för ingenting att 8 miljoner svenskar tittar på 11 spelare. Det är liksom inte för ingenting, va? Det är ganska skönt att slippa komma 2 timmar innan gudstjänsten och göra ordning fiket. Det är väldigt mycket skönare att köpa en bulle efteråt. Gud kallar dig ut på banan. Jag tror det går en kallelse. Jag tror det ligger en kallelse över oss. Att göra skillnad. Att röra vid människors liv. Och för bara några veckor sedan så stod vi här och bad för staden. Vi bad för stadsdel efter stadsdel efter stadsdel. Och det förunderliga med bön, det är ju att på märkliga vägar så blir vi ofta inblandade som en del av svaret på våra egna böner. För det är många, många händer som ska sträckas ut ifrån vår gemenskap, ifrån vårt team här i Smyrna, men också från de kristna i Göteborg, ut till staden och röra vid människors liv som en beröring ifrån mästaren och himmelen själv till frälsning, till förändring och förvandling. Du får vara med och göra skillnad. Vi har en kamp att vinna. Så vet vi att långfredag så gick mästaren själv in i den kampen. Och vi vet att påskmorgonen så kom han segrande ut. Så vi vet hur matchen går. Vi sitter med facit i handen. Vi springer inte bara efter en boll. Vi springer för evigheten. Och vi går för guld. Tillsammans i Jesu Kristi Nazarens namn. Amen. Amen. Amen, Jesus Kristus. Åh, Jesus Kristus. Herre Jesus. Herre, du går runt i vår församling. Kallar människor ner ifrån läktaren. Kallar oss ut på spelplanen. Tack att du går och räcker ut din hand till dem som sitter på avbrytarbänken och drar dem som, så kärleksfullt som bara du kan in i spelet. Tack att du går till dem som är sårad, Herre, och förbinder. Ger av din salva och du läker. Jag ber Jesus Kristus att vi i ännu större grad ska stå fram som en kropp i vår stad. Röra vid människors reella behov och betyda en skillnad i människors liv. I kraften av din seger på Golgata. Amen. Amen.